Du som har varit kristen ett tag känner helt säkert till treenigheten, läran om treenigheten. Det är förkunnelsen att det finns bara en gud och att den enda guden delas av tre personer. Så det är tre personer som delar Guds väsen, och det är Fadern, Sonen och den helige Ande. Och jag har sagt det i Radio Maranata förr och jag säger det igen. Det är inte så komplicerat som folk försöker få det att framstå. Det är ett väsen, tre personer och that's it. Men ändå så är naturligtvis det här kontroversiellt, och framförallt två påståenden i läran om treenigheten. Den ena saken som många har svårt att förstå och erkänna är att Sonen, alltså Jesus, delar Guds väsen. Man kan säga att ja, de tror att Jesus är en människa men inte Gud, och de missar då att förstå den hypostatiska föreningen som säger att Jesus är helt och fullt Gud och helt och fullt människa. Det har jag talat om tidigare i Radio Maranata, både varför det är sant och varför det är viktigt. Men idag så tänkte jag tala om det andra påståendet om treenigheten som också är ganska kontroversiellt, nämligen påståendet att anden är en person och alltså inte bara en opersonlig kraft eller en energi eller ett attribut hos Gud. Så jag ska försöka svara på tre frågor idag. För det första, är det sant att anden är en person? För det andra, gör det någon skillnad om anden är en person eller en kraft? Och för det tredje, är det viktigt? Alltså, betyder det något för hur vi förhåller oss till Gud? Det ska vi tala om idag. Du lyssnar på Radio Maranata och jag heter Paulus Eliasson. Jag har ibland lagt märke till att många kristna idag, de behandlar inte anden som en person. Antingen för att man inte tror att han är en person, att man har det som lära, eller för att man inte tänker på det helt enkelt. Man har läran där, men man agerar som om det inte stämde, eller man agerar i alla fall utan det i åtanke. Men vad menar man egentligen när man säger att anden är en person? Alltså, vad är ens en person? Och med person eller individ så menar jag inte en människa. Jag säger inte att anden är en människa. Utan det man menar med en person, det är någon som har ett medvetande centrum. Om du säger jag, så menar du en specifik person. Det är en person som har erfarenheter och tankar, och som inte kan blandas ihop med andra personer eftersom den här personen är unik. Så en person har egna tankar, en vilja, känslor, och den handlar mer eller mindre oberoende. Och därför så är det viktigt att tänka på om det finns bibelord som presenterar anden som en person. Det ordet person, det står inte, stort sett inte, i Nya Testamentet, och de här diskussionerna om huruvida anden är en person eller inte, om Jesus är Gud eller inte, de diskussionerna, de ligger under ytan. Alltså, det är inte sånt som diskuteras ofta där det är själva frågan, utan man får se det på många ställen där det talas om det här indirekt, men egentligen inte bara det, utan också några gånger där det talas direkt. Men frågan är alltså om man kan säga att det finns bibelord som talar om och presenterar anden som en person. Och det jag vill säga är att det finns två olika typer av bevis eller texter som man kan se på. För det första så nämns ofta anden tillsammans med Fadern och Sonen. Så anden står tillsammans med Fadern och Sonen, och Fadern och Sonen är ju tveklöst personer. Och det mest tydliga exemplet är i slutet av Matteus 28, där det står de här välkända verserna i vers 19 och 20. Det står så här: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er, och se jag är med er alla dagar till tidens slut. Så här nämns Fadern, Sonen och Anden tillsammans. De första två är personer, Fadern och Sonen. Och det är då naturligt att tänka sig att den tredje också är det. Det sägs också att man ska döpas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och namn, jag sa innan att det talas inte så mycket om personer i Bibeln, alltså den här personen eller Gud är en person eller sådär. Utan det som används det är namn. Namn det är vanligtvis Nya Testamentets författares sätt att tala om personer. Jag kommer i Faderns namn, de ska driva ut onda andar i mitt namn och sådana här texter. Och man kan se att de tre personerna nämns tillsammans i första Korinthierbrevet 12 också och även på andra ställen. Men vi ska läsa den sista versen i andra Korinthierbrevet, alltså andra Korinthierbrevet 13 och vers 13. Där aposteln Paulus ger en avslutande hälsning till församlingarna och han säger så här: Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andes gemenskap vare med er alla. Och vi ska komma tillbaka till den här versen senare, men här ser man också att de här tre personerna nämns tillsammans. Något som indikerar att om de två första är personer så är också den tredje en person. Och förutom att anden nämns i, ska vi säga, samma andetag som Fadern och Sonen, så beskrivs också anden som en person. Jag sa att en individ har en vilja, har känslor och har ett jag, alltså det är en jag som talar. Och många bibelversar visar att anden har just det här med vilja, känslor och en identitet. Och vi kan ta några exempel, till exempel i Efesebrevet kapitel 4 och vers 30 där det står de här välkända orden som är egentligen ett citat också från Gamla testamentet. Det står: Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Så man kan alltså bedröva anden och det betyder att anden då har ett känsloliv. Man kan inte bedröva en kraft eller ett attribut. Och vi kan också läsa en vers i första Korinthierbrevet 12. I den elfte versen där så står det: Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Och den här versen då visar att anden har en vilja och att han är aktiv i församlingen när han fördelar gåvor. Så vilja, det är heller inte någonting som en kraft har. Ett batteri har inte en vilja, en energi har inte en vilja. Och även om man kan säga att ja, men den som ligger bakom det här kan ha en vilja, men det är inte så det beskrivs. Det står att anden fördelar gåvorna som han vill. Och så kan vi se ett sista ord i Apostlagärningarna 8 och jag tar bara ett exempel där anden leder Filippus att tala med en man som kommer ridande. Och det står i Apostlagärningarna 8 och 29. Då sa anden till Filippus: Gå fram till vagnen och håll dig nära den. Så här är alltså anden som talar och kommunicerar med Filippus och säger till honom vad han ska göra. Så det är ett jag här. Och om nu det här programmet hade varit ett program där jag skulle försöka bevisa för er som lyssnar att anden är en person, så kunde vi ha gått djupare in i de här texterna. Vi kunde ha pratat om motargumenten, vi kunde ha gått igenom alla de här bevisen och läst olika texter och så vidare. Men det är egentligen inte min avsikt med det här programmet. Jag ville bara teckna det här som en bakgrund för att hellre tala till dig som faktiskt tror på anden som en person, men som kanske är lite osäker på vad det betyder för dig idag. Varför är det här viktigt? Och därför så ska vi gå vidare till nästa del och tala om det gör någon skillnad om anden är en person. Mm. Strax innan Jesus skulle lämna jorden så samlade han sina lärjungar och sa att han skulle gå bort. Och det står att de blev rädda och bedrövade, men han sa till dem att han skulle sända en hjälpare eller en tröstare. Och det var just den helige ande. Och så här står det i Johannes kapitel 14 från den 15 versen till den 18. Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud, och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Och här säger alltså Jesus att han inte skulle lämna lärjungarna faderlösa. Och så kan man ju fråga sig, men varför inte då? Alltså Jesus skulle ju vara i himmelen, han skulle ju inte dö för alltid. Och fadern är ju i himmelen, så vad var egentligen risken i den här situationen? Jesus kunde ju ha lämnat ett minne med dem. Han kunde ha sagt, här är mina kläder som ni kan spara på och ha som ett minne om mig. Men han gjorde inte det, för att det är inte bara minnet om Jesus som församlingen har som sitt signum. Och det är heller inte bara en kraft som det handlar om, för Jesus kunde ha sagt att jag ger er kraft att gå på vatten, att hela sjuka, att kalla ner eld från himlen, uppväcka döda eller vad du vill. Men han sa inte det, för problemet var inte först och främst kraftlöshet. De fick kraft, det är sant. Men det var inte det Jesus talade om här. Problemet var heller inte lärjungarnas auktoritet. Att de genom anden får en auktoritet. För Jesus kunde ha sagt, ja men jag bestämmer att ni ska vara kungar och präster. Eller vad de nu skulle vara för någonting. Och då hade de varit det. Men Jesus sa att utan honom hade de varit faderlösa, alltså utan någon förälder, och han skulle inte lämna dem faderlösa, och det är det han, löftet han uppfyller när han sänder den helige ande. Den enda som kan förändra eller som kan ersätta en persons närvaro, det är en annan persons närvaro. Och det är därför det är viktigt att anden är en person. För vårt problem är ensamheten när vi inte är kända av Gud och heller inte känner Gud. Och aposteln Paulus, han säger någonting liknande i första Korinthierbrevets andra kapitel. Där säger han så här från den 9:e versen, om vi läser det i sitt sammanhang. Står så här, men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Slut på citatet. Så den här texten säger att det är bara en människa som känner sig själv. Alltså oavsett hur öppen och ärlig du är mot andra människor, så är du egentligen ensam i din kunskap. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Och samtidigt så alltså det här betyder att när vi har anden inneboende så känner han både oss och Gud. Och vi kan bli kända och vi kan känna Gud. Och det är målet. Men du kanske vill säga så här, ja okej, men Gud är ju allestädes närvarande, eller hur? Och han är allvetande, han vet allt som sker. Han måste ju veta och känna mig oavsett om jag har hans ande eller inte. Och ytligt sett så är det helt sant. Han vet allt, han är överallt. Men att känna någon, alltså att ha en relation med någon, Det är mycket mer än att veta alla fakta om den här personen. Att känna någon, det handlar om närhet till den människan på det personliga planet. Och det är därför vi behöver anden, för att känna Gud. Så anden är inte bara vår kraft, han är vår hjälpare, han är vår tröstare, han är vår lärare, säger Jesus. Och i många andra religioner så finns det opersonliga krafter och energier och system. Buddhismen och hinduismen och andra religioner, de har sånt som till exempel karma och reinkarnation och många olika energier. Men alla de här energierna och krafterna och funktionerna, systemen, de är opersonliga. Det är alltså ingen som bryr sig, det är ingen som ser, det är ingen som älskar. Utan allt det här är i grund och botten bara mekanismer. Och det som är det stora är att så är det verkligen inte med Gud. Och det är den stora skillnaden. Vi har inte lämnats faderlösa. Vi är inte drivna av en viljelös kraft, utan vi är drivna av anden. Och vi är drivna av anden som har en vilja, som vill massor av saker, som älskar och som längtar. Men så kan vi fråga oss, vad betyder det här för dig och mig idag? Och det ska vi säga någonting om nu. Vi ska läsa ett ord i Galaterbrevets 5:e kapitel och 16 och 17 versen för att förstå vad det är anden längtar efter. Det står så här, citat: "Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill." Slutcitat. Och här ser vi alltså anden som en väldigt passionerad, kämpande och mäktig kämpe eller stridsman som ger sig i strid med de mörka krafterna som bor i oss och de andemakter som vill behärska oss. Och det viktigaste som anden gör, det är att han bevarar oss rena. Han bevarar de heliga inför mötet med Jesus. Han konfronterar vår synd för att kunna helga oss. Men vi ska gå tillbaka till det här bibelordet i andra Korinterbrevet, den sista versen där i kapitel 13 och vers 13. Och där det står alltså: "Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla." Och vi har ju redan sett att det här vittnar om andens identitet, nämligen att han är en person, när han nämns här tillsammans med fadern och sonen. Men vad betyder det att ha den heliga andes gemenskap? Alltså han säger ju den heliga andes gemenskap vare med er alla. Och det första man kan konstatera, det är ju att det är anden som ger oss gemenskap med Gud. Och det har vi redan sett på, det är han som bor i oss och det är han som genom anden som representant så bor hela treenheten i oss. Och det här ska naturligtvis inte blandas ihop med den lära som kallas för modalismen, som säger att fadern, sonen och anden är samma person och bara tre olika sätt som Gud visar sig på. Jag kan förstå att man kan göra det misstaget, men det är helt uppenbart från skriften att de tre inte är samma person. De pratar med varandra, de pratar om varandra, som man absolut inte gör om det bara skulle finnas ett jag, en identitet. Men hur som helst, jag skulle säga något mer om andens gemenskap. För det är inte bara så att anden skapar gemenskap mellan oss och Gud. Utan han säger den heliga andes gemenskap vare med er alla, så menar han också att han skapar gemenskap mellan människor. Alltså det är så han konstituerar församlingen och gör det till det den är. Och tanken är den här, att om jag har anden inneboende i mig, så kommer han i den mån som han får kontrollen att leda mig på rätta vägar för sitt namns skull. Alltså anden ger gåvor som han vill och han leder som han vill. Och om du också har anden och hon bredvid dig har det och den som sitter bredvid där igen har det och den som predikar och den som sjunger och den som besöker sjuka och den som åker ut på missionsfältet och den som är en förebedjare och alla andra har den samma ande, så skapar det en sann gemenskap som övergår alla andra förenande faktorer. För det finns saker och ting som gör att vi naturligt sett söker oss till varandra, som förenar oss. Men det finns också en ande, och det är anden som får oss att älska våra fiender så som Jesus älskade våra fiender. Och det är anden som får dig och mig att vara generös när vår insikt säger att vi borde behålla för oss själva och vara egoistiska. Och det är anden som gör att allting samverkar till det bästa. Han fördelar som han vill, och så är det i Guds församling när anden får leda. Och om du inte ser den harmonin, så är inte anden i ledarsätet, då är det inte Gud som styr. Och när det är sagt, alltså kaos och disharmoni och problem och sånt, det betyder inte att anden har flytt fältet och gett upp. Som tur är, för jag tror att de allra flesta av oss upplever det ganska ofta, att saker och ting inte är där de borde vara. Men det betyder att anden har mycket mer att göra, mycket mer att kämpa med. Och det är det jag tycker är så fantastiskt just med läran om treenigheten. Det stora är inte att vi har en avancerad och genomtänkt teologi. Det är i sammanhanget ganska oviktigt, utan det stora är att när man ser verkligheten i det här, så betyder det någonting konkret och verkligt för oss varje dag. Och jag tycker det är stort att tänka på att anden är en person som lever i gemenskap med oss och som skapar gemenskap mellan oss också. Och det Bibeln säger är att när vi syndar, så vet anden om det. Det är en verklig person som känner oss och som kan ha medlidande med oss på alla plan. Men framförallt som har kraft att undervisa, som har kraft att vägleda, att styrka och att föra oss ut ur den här synden. Så när vi syndar, så vet anden om det och konfronterar oss, hjälper oss och leder oss. Och när vi sörjer, så tröstar anden därigenom att han känner våra problem, för han har varit där tillsammans med oss. Och när vi har det svårt, så är han där för oss. Och när vi ber, så ber anden tillsammans med oss och för oss. Bibeln säger i Romarbrevet 8 att anden är den som vet vad man ska be om. Vi gör det inte själva. Och det är därför det är hans bön genom oss som skapar det som Gud önskar. Och om du känner att du inte räcker till för de här sakerna, så är det 100% korrekt. Vi räcker helt enkelt inte till. Vi kan inte åstadkomma det som är behagligt och rätt inför Gud. Men saken är den att Gud själv, han kan det. Gud själv kan göra det som är rätt och behagligt för Gud. Och han gör det genom anden. Det är anden som verkar det här i oss. Och det är därför som Bibeln säger att vi ska leva i anden, vi ska vandra i anden och vi ska vila i anden. Så den heliga ande ger oss en ro från vår egen prestationssträvan. Och det är därför som det är så otroligt viktigt att ha den här personliga relationen till den heliga ande. Vi har inte fått en övervakningskamera ifrån Gud som ska hålla koll på oss och se till att vi gör det rätta hela tiden, som som utför vissa straffande handlingar eller någonting sånt. Och vi har heller inte fått en opersonlig energi som vi förhåller oss till, där vi behöver lära oss vilka tekniker som gäller för att koppla oss på det här batteriet, för att säga det så. Utan istället så har vi fått det Bibeln kallar för en hjälpare, en tröstare. I de gamla biblarna stod det väl en hugsvalare. En hjälpare som vi kan tala med, som vi kan överge oss till, och vi kan låta hans vilja ske. Han gör som han vill i församlingen, om vi bara låter honom. Och därför så hoppas jag att det här programmet har kunnat vara en hjälp till att förstå hur fantastiskt Gud verkar i oss. Och dels att vi ska kunna försvara sanningen om treenigheten, för det finns många idag som förnekar treenigheten, som går emot den, som menar att det är en katolsk lära, en falsk lära på ett eller annat sätt. Man förnekar det ena eller det andra i den här enkla påståendet Gud är en, och det är tre personer som delar detta enda väsen som är Gud, och det är Fadern, Sonen och den helige Ande. Så dels hoppas jag att jag kunna vara med och hjälpa så att du kan försvara det här, men också så att du ska kunna se, och det är det viktigaste tycker jag, att du ska se vad det betyder för dig personligen och för hela församlingen. Detta enkla att Gud är en enda Gud, och denna enda Gud består av tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande. Och en av de aspekterna har vi talat om idag. Gud välsigne dig. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Fire, som en grupp ungdomar sjunger på en sommarkonferens för några år sedan. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på, som sagt, Radio Maranata. Vi har e-postadress som är info@maranata.se och ett telefonnummer 070-201-6020. Jag heter Paulus Eliasson, önskar Guds rika välsignelse och på återhörande. This burning hot, this fire is never, never gonna stop. Unquenchable and unstoppable, it's a fire of God. This fire is burning hot, this fire is never, never gonna stop. Unquenchable and unstoppable, it's a fire of God. It's a fire.
Fire. It's fine.